efter att jag hade varit med i, jag tror det var Efter Fem eller någon Malou eller Nyhetsmorgon och sånt där, så var det en man som skrev till mig. Och han var så jävla upprörd för att jag kunde sitta där och säga att jag hade alkoholproblem. Jag hade för fan ingen fucking jävla aning om hur det var att vakna upp och liksom bara bredvid sängen och utan att ens öppna ögonen bara knäcka en bärs för att kunna klara av dagen. Liksom, du har ingen aning, du sitter där med ditt perfekta liv och tror att du har problem och vill bara uppmärksamhet.
Jajamän, vi är framme vid avsnitt 50 av den här podden och det är ju ett stort jubileum tycker jag. Och ja, det är också en sju dundrande nypremiär av den här podden. Idag går den här podden från att heta Hedman och Hedén, en beroendepodd, till att heta Hedén med Boman och Grannander, en beroendepodd. Och jag sitter här nu med mina nya partners och kollegor, eller nygamla kanske man ska säga. Välkommen säger jag till Felix Grannander och Robert Boman.
Tack så mycket.
God morgon.
God morgon grabbar. Vad mysigt det är att ha er här.
Mm. Det är jättehärligt. Ja. Nu är vi tre stycken här.
Ja, hur är läget med er?
Det är bra för mig.
Det är bra med mig med. Jag har varit taggad på det här ett tag faktiskt sen vi började snacka om det här. Jag är glad att vi sitter här äntligen.
Mm, det känns pirrigt, förväntansfullt och det känns som att mycket bra kan komma ur detta.
Absolut.
Mm. Vad är era tankar och känslor och förväntningar inför den här nypremiären? För ni har ju varit med podden lite tidigare. Ni är ju bekanta för våra lyssnare, men nu ska ni vara med ännu mer. Hur känner ni inför detta?
Jag är supertaggad. Det här är en podcast liksom som faktiskt har gjort skillnad i det ämnet som vi pratar väldigt mycket om och som otroligt många människor har sökt sig till. Vi har varit involverade här ett tag nu i alla fall. Är det sedan början?
Mm.
Ja, det är det. Det är ett tag.
Mm, verkligen.
Och både min, sen jag och Robert började jobba tillsammans, har alltid vårt liksom mål varit att göra skillnad i det här ämnet och i den här problematiken och allting. Så att vara med här känns ganska självklart. Just för att det känns som att vi alla delar målbild. Mm.
Ja, vår ärliga önskan har ju faktiskt varit att vilja hjälpa och det vi har sett under ja, det är snart ett år sen första avsnittet kom. Det är otroligt många som hör av sig till oss och det handlar ju inte om bara folk som vill komma till just vårt ställe, till The House, utan det handlar om människor som kanske ska någon annanstans eller behöver råd och hjälp på vägen. Mm. Och här har ju vi försökt finnas på precis det sättet som vi har sett framför oss. Så att, men vi ska kunna skicka folk dit där de kan få hjälp helt enkelt.
Mm. Och ni har ju varit med i podden lite grann som samarbetspartners ända sedan podden start. Men nu kommer vi bygga ut det och ni kommer höras och synas i podden ännu mer. Vad tror ni att ni kan bidra med i den här podden?
Vi hoppas ju kunna bidra med en större kunskap och förståelse kring den här sjukdomen. Det är ju en väldigt komplex sjukdom som inte bara skadar personen som är i det utan alla människor runt omkring. Och man brukar säga att det går ungefär 5-10 personer som är medberoende eller på något sätt anhöriga eller blir berörda på varje beroende. Så att den här sjukdomen är ju enormt stor. Man säger också att ungefär 1 miljon svenskar befinner sig i någon form av riskbruk, missbruk. Och räknar man då att det går 5-10 personer på dem, ja, men då är vi ju nästan uppe i hela Sverige. Och det är faktiskt så vi också ser på den här sjukdomen. Vi menar att någon gång under alla människors liv så kommer de att på ett eller annat sätt bli berörda av den här sjukdomen. Om det är att man träffar en partner som har den här sjukdomen eller man har ett barn, man får ett barn som får den här sjukdomen. Man har en kollega, en chef, blir utsatt för ett brott. På ett eller annat sätt så skulle jag nog säga att varenda människa i vårt land och egentligen över hela världen blir berörda av den här sjukdomen.
Mm. Ja, det är skakande information. Inga nyheter för mig, men säkert nyheter för många där ute. Och det är ju deppiga deppig statistik. Men också, det finns mycket jobb att göra för oss alla, helt uppenbarligen.
Statistiken är ju inte såklart det roligaste man kan titta på, men precis som vi har lärt oss att vi ska titta liksom på 12 steg eller allmänt när det kommer till lösningen, det är just att det finns en lösning. Mm. Och jag tror att det är det som är säkert viktigt att belysa. Mm. Att man kanske aldrig får helt bukt på det här problemet när det kommer till alkohol eller droger, eller vilket beroendebeteende det kan komma till. Mm. Men mitt och Roberts mål, det har verkligen alltid varit, och liksom med den här potten också, det är att prata om att det finns en lösning och det är den lösningen vi måste förbättra.
Mm. Och det vill jag också trycka på extra hårt till alla lyssnare där ute, att poddens syfte kommer att vara densamma som det alltid har varit. Att krossa alla liksom tabun kring det här och avstigmatisera beroende och försöka sprida kunskap kring sjukdomen och liksom, reda ut alla missförstånd och hjälpa människor. Liksom.
Och jag tror att en av de grejerna som vi verkligen vill göra, det är också att lyfta frågor kring det här. Bjuda in personer som vi kan ha de här samtalen med och titta på alla olika perspektiv när det kommer till medberoende och beroende och de grejerna som ligger oss varmt om hjärtat.
Mm. Ja, vi kommer bredda podden som ni hör, och det kommer vara mycket spännande gäster. Ni kommer vara med mycket, grabbar, och det känns skitkul. Och ja, den här podden, ja, det finns ju många grenar att besöka i beroendeträdet, om man säger så. Men hur ska vi då fira denna nypremiär, kanske ni undrar? Jo, med den mest önskade kvinnliga gästen någonsin. Ni är många som har tjatat om henne, och nu är hon äntligen här. Jag ger er Ellen Bergström. Ja, jag är tillbaka i min favoritfåtölj på Östermalm i Stockholm och myser i den. Och det känns lite tomt att vara här ensam utan min gamla vapendragare Magnus. Men jag är också superglad och taggad och pepp på det här. Och helt ensam är jag ju verkligen inte. För det är också så att jag kunde nog inte tänka mig en bättre gäst att ha som första gäst på den här nystarten. Dels för att, som sagt, hon är ju otroligt önskad. Ni har mejlat, ni har messat, ni har hört av er och ni vill ha henne i podden. Och sen så är hon också en gammal vän till mig, får man ju ändå säga. Vi säger varmt välkommen Ellen Bergström.
Tack, Nemo.
Hej!
Och nu får man ju nästan lite så här prestationsångest när det är så många som har önskat och smsat och mejlat. Och...
Ja! Den mannen folk önskar mest är Mikael Persbrandt. Mm. Och den kvinnan folk önskar mest är Ellen Bergström.
Shit. Ja. Men det är ju också så här, jag har ju gått ut ganska starkt med min alkoholproblematik. Folk vet ju om också att jag har haft problem. Men de kanske vill veta mer, antar jag.
Mm. Jag tror det. Och sen så tänker väl folk så här, men den här kopplingen som du säger, att alkoholism och offentliga personer, varför har inte Ellen Bergström varit med då? Något sånt säkert.
Ja.
Och det har funnits sina skäl till det, och det kommer vi komma in på.
Mm.
För det finns mycket intressant att prata om. Dels hela din story, men också lite det som vi pratade om på sms innan. Det här med dina tankar kring din bok och så här. Och det tycker jag vi ska röra vid också.
Mm, det tycker jag låter bra. Så att jag får lite pepp för boken också.
Verkligen. Jag blev superglad när jag hörde att du skrev en bok om just det här ämnet och om det som rör ditt liv kring det här och så här. Men sen så var jag lite bekymrad och ledsen när du berättade om varför liksom det står lite still.
Mm.
Men vi kan komma till det lite senare kanske.
Ja.
Ja. När sågs vi först, du och jag? Det var 100 år sedan typ. Minns du det ens?
Alltså jag minns det vid något svagt tillfälle. Jag för mig att jag skulle åka till USA, för jag hade en stor resväska. Och vi var nere i en källare någonstans med vår gemensamma vän Sandra.
Mm.
Och det var liksom, det var alkohol, alltså vi drack och det är oklart liksom. Det var inte liksom i centrala Stockholm utan lite utanför. Jag vet faktiskt inte.
Mm. Det var en mörk källare, det förekom alkohol och det var resväskor på plats.
Ja, men typ, ja. Eller i någon lägenhet, jag vet inte.
Ja.
Så det är väl då, tror jag.
Mm.
Och det är ju säkert 12 år sedan.
Mm. Det är länge sedan. Så jag ville bara förtydliga för våra lyssnare att we go way back.
Ja.
Ja. Och sen har våra vägar korsats lite genom åren. Och jag tänker att vi ändå ska ta en walk down memory lane.
Mm-hmm.
Mm. Någon slags life story får det bli, men ändå liksom mer fokus på alkoholen.
Mm.
Du är ju inte från Stockholm, eller hur?
Nej, jag kommer från Vingåker.
Ah, mysigt ändå.
Ja, ja, men det skulle jag säga. Ja. Jag har inte alltid varit jättenöjd med Vingåker liksom, när jag var yngre. Det var inte så mycket som hände. Liksom.
Nej. Vad var det för typ av uppväxt?
Ja, men en bra uppväxt skulle jag säga. Jag, både min mamma och min pappa är väldigt kreativa och hittade på mycket roliga saker med oss. Och vi var ute i skogen och vi pysslade och vi var väldigt fria i. Vi fick typ göra vad vi ville. Liksom. Mm. Och man kände sig verkligen att de brydde sig om oss och att vi skulle ha kul.
Mm. Med tanke på att du kommer från en trygg och bra uppväxt och man pratar ju ofta om att liksom, ja, men beroende och alkoholism och sånt här är ofta genetiskt. Har du tänkt på det extra mycket då? Varför blev det just så med mig att jag inte kunde hantera mitt drickande när jag liksom hade en trygg uppväxt?
Men jag hade ju en trygg uppväxt, men min pappa har ju också druckit. Mm. Men det har ju blivit, inte när jag var liten kan jag inte minnas liksom, utan det har varit mer när jag var lite äldre liksom. Så jag tror att det har legat liksom, ja, men att det är genetiskt från min pappa liksom.
Mm. När kom det in för dig då? Alltså hur såg tonåren ut? Var det ganska normal tid för dig eller?
Det är svårt att säga liksom vad som är normalt och inte, men min alkoholdebut gjorde jag ju när jag var 14 typ. Och redan då första gången jag drack så drack jag ju alldeles för mycket. Hade minnesluckor och det var... Jag kommer ihåg att mitt mission var att jag skulle lära mig att hångla. Jag har säkert berättat det här förut. Men jag hade aldrig hånglat och jag ville så himla gärna lära mig. Och så tänkte jag att om jag dricker så kommer jag våga. Och det slutade med att jag hånglade med 5 killar den kvällen. Och att jag blev allmänt känd som elvispen efteråt. Och jag kommer knappt ihåg heller hur jag gjorde. Så det var inte något bra, det var inte en bra taktik direkt. Jag fick inte träna, utan det var liksom mer... Ja. Så att, nej, det blev inget bra. Och så, ja.
Hur är det med elvispen idag? Har du lärt dig att kyssas nu? Eller?
Ja, men det skulle jag nog säga att jag har gjort faktiskt.
Jag ska fan fråga din kille.
Ja, du får göra det.
Han bara, du menar vispen? Ja, nej, men det förekommer än. Det ligger där, latent och pyr. Ja. Nej, bara när hon är exalterad. Som en hund liksom. När hon har fått en stor roll eller någonting.
Bakom elvispen.
Då kom elvispen fram. Du ska ju fira, älskling. Elvispen är här. Ja, roligt. Men sen då, dina tonår, hur såg de ut? Vem var du då? Hur var du?
Men det var, oj, jag tycker det är så himla svårt att minnas. Men det var ju mycket fester, det var ju. Och,
vart ligger Vingåker? För de som inte vet.
Det ligger i Sörmland. Så ungefär...
Vart ligger Sörmland? För de som inte vet.
Under Stockholm. Typ.
Ah, där, okay.
Så det är ändå, det tar två... Man kan ju inte mäta från Stockholm allt heller. Men typ under Hjälmaren.
Mm.
Det är en stor sjö liksom. Där. Mm. Sen fick jag ju en kompis från storstan. Och det var ju inte storstad egentligen, men från Katrineholm. Och hon hade liksom föräldrar som var ännu mer fria än mina föräldrar. Och vi fick göra liksom vad vi ville. Och då drack vi mycket. Då fick vi fick liksom vara ute på stan hur mycket vi ville dem. Vi fick vara ute länge. Och ja, det gjorde ju att vi kunde dricka. Och det var okej typ att vi var lite fulla liksom. Jag tror inte mina föräldrar fick reda på det någon gång.
Nej. Och vilken reaktion hade det blivit om de fick reda på det? Var de sen föräldrar som ville sätta gränser och vara tydliga? Eller hade de bara så varit cool med det, tror du?
Nej, de hade nog inte gillat det.
Nej,
de hade inte gillat det. Det är så här... Jag tror mamma är ju lite mer så här ordentlig så. Och pappa vet väl om vad som händer om man dricker. Så han var väl också väldigt så här... Nej, de ville inte att jag skulle dricka.
Din mamma har varit nykter, eller helt?
Inte helt, men hon har inga alkoholproblem överhuvudtaget.
Nej.
Nej.
Okej, och vart är vi här i tiden nu ungefär?
Ja, men jag drack nog i alla fall... Vad svårt att säga, men i alla fall så här, någon gång i månaden, liksom, från när jag var, eller några gånger i månaden, från när jag var 14 upp till jag var liksom... Ja, men fram till gymnasiet. Och i gymnasiet så drack vi nog varje helg, tror jag. Om jag minns rätt. Nu gissar jag lite, men då var det ju mycket alkohol och mycket fester. Då fick man ju också kontakt med andra folk och man... Det var ju mycket hemmafester.
Mm. Kunde du känna någon slags skillnad mellan dig och dina kompisar redan på den tiden? Eller var det ingenting man reflekterade över alls?
Nej, inte då i alla fall. Utan det började visa sig mer när jag flyttade upp till Stockholm. Och jag märkte att jag fick så mycket mer ångest än vad andra fick. Och att jag också var, liksom, när andra ville gå hem så kunde jag liksom inte fatta hur kan ni vilja gå hem nu? Festen har ju precis börjat typ. Vi ska ju vidare till nästa ställe. Så att det var nog mer där som jag kände att... Och det var också det här att jag kunde säga att jag inte ville dricka och så gjorde jag det ändå. Och inte bara lite.
Hur gammal var du när du tog ditt pick och pack och flyttade mot Stockholm?
Då var jag faktiskt... då var jag 18. För då hade jag tagit studenten och jag bestämde mig för att dra. Sen var jag ju en sväng i Karlstad också.
Just det. Och breakade.
Som i en popgrupp.
Som hette...
Kick.
Just det. Ska vi slänga in en liten kick-klipp här?
Ja, men det tycker jag. Ge mig lite mer.
Ge mig lite mer.
Ja.
Den är ändå rätt svängig.
Ja, den är väldigt lik Gimme Gimme.
Ja, verkligen.
Some More After Midnight.
Men då hade du blivit liksom castad in i någon slags pop-tjej-duo som huserade i Karlstad.
Mm.
För att det var något avhopp i den gruppen, va?
Precis.
Du skulle ta en plats där.
Mm.
Vad hände då med dig? Liksom? Att du skulle bli lite så här popstjärna. Var det din dröm? Eller vad?
Jo, men det skulle man kunna säga. Jag har ju alltid varit så här teater, sjunga. Jag och min syster och min bästa kompis, vi satte alltid upp så här olika shower hemma innan. Och jag har också sett nu, när jag gick igenom mina gamla typ teckningar och papper och grejer jag skrivit, då har jag skickat så ett brev till TV4, någon så här barnprogram, och bara, hej, jag vill jättegärna vara med, jag kommer göra det här jättebra, PS, jag är inte blyg.
Viktigt att vara tydlig.
Ja. Så att, nej, och jag hade väl hört det säkert från äldre vuxna liksom, som hade sagt att jag inte var blyg och att så här, att jag skulle bli någonting. Så att det var väl mycket där som... Min dröm är ju, och har alltid varit, att stå på scenen och, nej men, och vara showa, entertainer liksom.
Mm. Och vad hände med den duon? Du bestämde dig för att det var inget för dig kanske, eller?
Nej, alltså det var ganska mycket fokus på party och mycket liksom... Vad ska man säga? Jag skulle säga att det var ganska så dräggigt på något sätt.
Ja, jag vet ju. För att jag, som sagt, jag sa det till dig här innan. Jag jobbade ju i Bulgarien för många herrans år sedan. Det var mitt första säsongarjobb. Det var väl i begynnelsen på mitt riktigt hårda supande och knarkande, kan man säga. Och då var den här duon nere och giggade där.
Mm.
Men det var precis innan du klev på den ju.
Ja.
Så vi gick om varann lite där.
Ja.
Ja. Men det var ju mycket fest. Alltså mycket fokus på fest i den duon, verkar det som.
Ja, men väldigt mycket. Det var så här, man åkte på kryssningar och 72 timmar. Och folk var bara fulla, konstant. Hade typ på sig såna här mankinis, killarna. Alltså, vad heter det, mankini?
Mm.
Ja, sån där, och liksom, ja, men det var bara, det kändes bara inte som jag. Jag kommer ihåg att jag typ kunde vara där och bara, jag går och går in på spa-avdelningen här på kryssningen liksom, och hade min egna lilla, medan de andra bara satt, fortsatte supa liksom.
Mm. Så intressant när du pratar om det här och hur den ofrivilliga alkisen nästan på något sätt. Att du liksom, ja, så här, du ville liksom inte riktigt.
Nej.
Någonsin nästan.
Nej.
Men du ändå drogs in i det, och när du var inne i det så kunde du inte sluta liksom.
Nej, alltså, det är det som är så sjukt. För att jag har aldrig känt så här, ikväll ska vi supa. Utan jag har alltid tänkt, nej, jag vill egentligen inte. Hela tiden egentligen. Och jag vet ju om vad som händer med mig, och jag vet om att jag inte mår bra av det och hur jag mår dagen efter.
Mm.
Men ändå, så liksom, jag är så himla lätt påverkad från andra människor, att jag blir peppad liksom och så här. Och så blir det ändå att jag slutar där liksom, ligger på toalettgolvet och spyr liksom.
Mm.
Kissar på mig. Alltså, det var inte så lätt att hålla tätt när man spyr.
Nej.
Så jag vet inte hur det är för killar, men för tjejer är det inte jättelätt. Man släpper på allt liksom.
Alltså, I don't blame you. Alltså,
Nej, men det kan nog vara skönt för vissa. Alltså, ja. Ibland när jag spydde fick jag ju lägga papper på golvet.
Mm.
För att jag visste att jag skulle kissa på mig. Det var ju sjukt.
Tragikomik.
Ja, men det är det.
Mm. Det är också det jag tycker är extra sorgligt med just när man hör den här historien. Att det... oftast hör man ju människor som verkligen säger att jag älskade att supa och knarka i så många år, det var det bästa. Och så här. Sen så blir det så mycket konsekvenser och allt rasade. Så, här. Så var det än för mig. Mm. Men för dig verkar det som att det liksom har från start bara liksom inte varit någonting som din kropp och hjärna liksom säger lite olika saker. Att du dras in i någonting som du inte vill vara egentligen. Och det blir lite sorgligare på något sätt. Än andra människors öden. Typ, på något
sätt. Ja, men kanske. För jag har ju alltid... Jag vet att jag alltid har tänkt så här att... Jag har varit så avundsjuk på dem och jag har inte förstått de som har kunnat supa i en vecka till exempel. För jag hade aldrig kunnat göra det på samma... Alltså så. Men vissa bara körde på. Jag fattar liksom inte hur pallar man. Och jag fattar fortfarande nog inte hur man pallar. Men jag antar att min kropp kanske tyckte mer ansåg alkohol som ett gift. Och liksom försökte sätta stopp tydligt så att jag liksom inte kunde dricka.
Mm.
Eller att jag är mer känslig, jag vet inte.
Och kanske är det någonstans något du ska vara tacksam över, tänker jag.
Ja, idag är jag jättetacksam. Men då minns jag liksom att fan, att jag inte bara kunde åka till Thailand och bara supa hela tiden, för det är en sån härlig känsla.
Nej, exakt.
Jag älskade att vara full. Mm. Och jag skulle säga att jag fortfarande älskar. Alltså, nu har jag inte varit full på 3,5 år.
Mm.
Men den känslan är ju helt magisk. Jag minns en gång när jag satt, vi var i Kroatien, så satt vi och drack så här på en dagsfest. Så sa jag till min tjejkompis, bara, fan, tänk om man kunde må så här jämt. Hon bara, ah, wow. Jag bara, jag vill alltid vara full. Tänk att vara alltid lite full. Och sen, ja.
Men det blir så jävla dubbelt på något sätt. För att å ena sidan så pratar de om att du inte var den människa som längtade efter
fyllorna. Men när jag väl var full.
Ja, du menar exakt. Det var det när du kom över tröskeln. Då var det något annat som hände liksom.
Exakt, när jag kom över den här tröskeln. För då tog alkoholen över.
Ja.
Och jag,
när som två personer väldigt tydligt. Det blir
jättetydligt.
Som, ja.
Det var också det som jag märkte att folk kunde kommentera. Liksom att jag blev annorlunda när jag drack.
Mm.
Och det var också det som var jobbigt för mig, att jag kände att jag inte kunde stå för vem jag blev.
Mm.
För det var ju inte jag.
Nej. Ah, shit. Men okej, okay. Så vart är vi tiden när du lämnar
jag
Karlstad?
Jag har ju hoppat lite här.
Ja, det är okej, okay. Det är helt lugnt. Du lämnar Karlstad, och vart är vi, hur gammal är du då?
Då är jag runt 2021, tror jag. Mm. 20.
Och du styr kosan mot Stockholm?
Då styr jag kosan mot Stockholm.
Och vad är liksom tanken då? Vad är målet liksom? Då ska du bli artist då, eller ska du bli skådis?
Ja, men då var det ett annat tv-program som lockade där. Då var det Jakten på Julia. Så då var jag med i den... Det var som en musikaltävling, typ som Idol fast musikal.
Mm.
Så gjorde jag den grejen. Men jag tror aldrig att jag flyttade helt till Stockholm då. Jag vet att jag också gjorde en avstickare och flyttade tillbaka till Katrineholm och jobbade som lärarvikarie i typ ett år. Och då var jag väl runt 21-22, och sen var det efter det som jag kände att nej, men nu flyttar jag till Stockholm. Och då fick jag en lägenhet i Stockholm på Södermalm.
Mm.
Och då blev det ju mycket fest. Mm.
Hur gammal är du idag?
Nu är jag 32.
Mm. Så vi snackar, så här är en 10-årsperiod.
Mm.
Hur skulle du beskriva den perioden, alltså om man försöker liksom ha fokus på drickandet och den biten? Hur har den sett ut liksom?
Ja, men om jag försöker gå in liksom och tänka... I den lägenhet som jag bodde på Söder, där kan jag inte minnas ap mycket. Liksom. Alltså jag får ändå inte känslan av så mycket ångest. Jag tror att det är ganska mycket... jobb och det var kul, det var intressant liksom. Så jag tror inte att det var så farligt där. En grej jag minns, det var ju att jag testade kokain. Och det var när jag bodde i den lägenheten. Och då var jag runt 23 kanske så.
Mm.
Och det minns jag att jag hade jäkligt... Att efter det så hade jag jäkligt mycket ångest. Men det är enda gången jag har testat. För jag ville typ veta hur det kändes bara.
Hade du ångest rent kemiskt, tror du? Eller hade du ångest för att du hade gjort det?
Både och.
Ah.
Det var liksom att jag hade gått över den gränsen. Att jag hade sagt det. Alltså, att jag aldrig kunde säga att jag aldrig testat droger. Det var det jag tyckte var mest jobbigt, tror jag.
Mm.
För det hade varit så här en ganska stark grej hos mig. Men jag är ju glad, eftersom att jag har en beroende personlighet, att det inte riktigt var min... Det var inte riktigt min grej. Eller det var inte min grej. Men jag märkte, som var så himla läskigt efteråt, var ju att jag märkte när jag var ute på krogen att jag nästan letade efter det. Och det tog typ 2 månader innan det helt försvann, det letandet liksom. Och det var lite obehagligt faktiskt.
Det intressanta där att när man har en beroendepersonlighet så fastnar man ju inte för allting bara för det.
Nej.
Det gäller att hitta de grejerna man själv får liksom utlopp för och man fastnar för. Och när man väl fastnar för dem, då är man liksom superökt.
Mm.
Det är det. För jag tror många kan tro det. Att, men jag är en beroendepersonlighet så jag fastnar för allting. Så är det inte riktigt.
Nej.
Jag tog ju också mycket kokain och liksom så här ecstasy och chack. Men inte alls på samma sätt som jag gjorde sen när jag hittade min grej som var en internetdrog.
Mm.
Och då när jag hittade den, då gick det liksom från att brukar droger då och då till att liksom verkligen missbruka droger.
Mm.
Och jag tror att det är det som händer när man hittar sin grej, sin favorit på något sätt.
Ja.
För då får man blanda liksom en kärlek med flykten på något sätt.
Mm.
Och då blir det liksom så här super allvarligt superfort på något sätt.
Ja. Men jag tror också så här, för mig var det nog mycket moralen.
Mm.
Att det var den som trädde in. Att alkoholen är ju
laglig.
Ja. Och att jag gjorde någonting olagligt.
Mm.
Det var nog mest där som jag kände min moral så pass starkt att det var så här, det här kändes så fel och jag hade ju så mycket ångest efteråt. Jag var så rädd att det skulle komma ut på något sätt. För jag umgicks ju väldigt mycket med Paulina.
Just det.
Under den här perioden också. Och hon kunde ju liksom slänga ur sig ett och annat hux flux och om hon blev sur kunde hon ju liksom säga, så jag var ju lite nojig att det skulle liksom, men hon höll tungan i schack.
Ja, och nu får hon gärna prata om det, för nu har du snackat om det.
Nu är det okej. Alltså, ja. Jag känner ändå att det har gått så pass lång tid. Ja,
preskriberat.
Ja, och jag tänker också att så här, det kan också vara viktigt att prata om det. Det är inget jag är stolt över överhuvudtaget. Men också att visa att... jag vill inte att folk ska känna sig liksom dåliga för att de har gjort saker, utan... Jag ses ju som en ganska helylle liksom så. Så det kan nog vara ganska skönt för vissa att bara veta att ja, så var det med det.
Ja, det är också ett bra exempel på vilka barriärer man krossar och vilka liksom vilka moraliska gränser man går över när man är packad. Det är verkligen så.
Ja.
Saker man aldrig skulle göra annars gör man när man är liksom full.
Mm.
Och det är väl ett bra exempel på det om inte annat.
Ja.
Mm. Mm. Okej, och sen då? Du bor på Söder, du testar kokain. Har det liksom lossnat för dig då i offentligheten? Känner du, eller tragglar du med det, eller hur känner du där?
Men jag hade ju varit med i några program och gjorde ju Elsas värld, Kändishoppet. Och sen började jag göra ganska mycket Instagram, mycket sketcher, gjorde parodier på Paradise Hotel. Så det började ju dra igång liksom. Men det var inte så att liksom, tidningarna kanske skrev... så här, om grejer så. Jag känner bara att allt som hände typ från när jag var 23 fram till 27, 28, det är liksom bara en hel soppa.
Varför?
För jag tror att det var där det braka loss med alkoholen.
Mm.
Jag jobbade på Hell's Kitchen som så här, skrev upp på listan och grejer och var där och... Ibland hade jag ju liksom inte pengar till mat och då vet jag att då passade jag på att gå till Sturkompaniet på så här torsdagsmiddagar. Då fick man komma dit och käka gratis mat. Ibland gick jag bara dit, käka och drog typ. Men ofta blev det ju att jag var kvar.
Fan, det där är speciellt alltså, när man hittar de här små kryphålen för att få käk.
Ja.
Alltså det har väckt ett minne i mig från när jag var som allra allra värst. Då kunde jag gå till så här blodgivarcentraler.
Aha.
Och bara så här, då ska man skriva in sin dator där ju, innan man ger blod. Och sen får man sätta sig och ta en macka och en frukt och sen ska man ge blod. Och då kunde jag så här skriva in mig i datorerna och bara så här, och sen så gick jag och tog en macka och sen gick jag.
Är det sant?
Ja, för att jag hade inga pengar till käk.
Nej.
Så jag var tvungen och jag visste att där finns ju käk.
Ja.
Och då skrev jag inte in mig på riktigt. Jag bara satt vid en dator på fake i så här en minut och sen gick jag och tog en macka och en frukt och sen gick jag.
Det var sjukt.
Ja, men det är deppigt.
Ja.
Ja. Men vad fan, vi alla har såna historier och det finns olika nyanser i dem. Det är lite skillnad på Hell's Kitchen kanske och en blodcentral. Men det finns likheter.
Nej, men det finns likheter.
Absolut.
Nej, men så jag vet inte, jag var väl ute... alltså tisdagar, liksom gick på det här, vad heter det, labbet. Var ute till 5.
Labbet, det minns man.
Ja, men Café Opera, Sturekompaniet, Hell's Kitchen, Soap Bar... Jag minns någon gång på Soap Bar, så liksom efter stängning står jag liksom och tjottar ur min klacksko. Uff. Men så äckligt. Vem tjottar ur? Alltså jag hade liksom dansat i den där, jag vet inte hur länge. Flera veckor. Alltså det var en gammal sko. Och där häller jag ner lite tjott och tjott. Nej, ja. Nej men det var bara, jag ville inte dricka. Jag fortsatte dricka. Jag låg och bara hade sån jävla ångest. Jag vaknade på morgonen. Och ofta vaknade jag tidigt. Jag kunde inte somna om för det liksom kröp i hela kroppen. Och så går jag upp och jag känner bara att jag mår illa. Jag ser liksom hur kläderna är droppade på vägen typ. Jag går in på toaletten, öppnar toalettlocket, bara stoppar fingrarna i halsen och bara spyr. Går upp och bara försöker sova, kan inte sova, försöker ringa någon kompis och bara få så här någon typ av, jag har ångest, bara, det är ingen fara, vad är det som hände igår, så fick jag, vad har du gjort? Så fick jag försöka förklara och de försöker hjälpa mig. Och så här var det ju. Konstant bara. Och ofta var det ju liksom att jag hade jobb inbokade, fick boka av det. Och jag minns också någon gång, och det här var ju då jag flyttade till min lägenhet på Kungsholmen. Och då det här är ju liksom när jag är, ja men det var efter Let's Dance, alltså 2016, 27 någonting. Och jag är ute och festar. Och jag vaknar upp i en säng som inte är min. Alltså i typ ett barnrum eller någonting. Och så har jag då har jag träffat några killar som är på besök i Stockholm. Eller de har liksom sett mig, att jag är så jävla full. Och som tur var så var ju de bra människor. Så de var så här, vi måste hjälpa henne. För att hon är så jävla full liksom. Så jag får hoppa in i taxin som de har. Och de berättar dagen efter att jag försökte öppna dörren och hoppa ut i farten. Men de fick hålla fast mig. Och sen fick jag liksom ligga i det där rummet. Och de fick typ trängas och ligga inne i vardagsrummet. De hade fått låna någon lägenhet. Och sen då så går vi ut på stan och de ska på någon fest typ. Och ska gå och köpa kostym. Och jag beställer in liksom, fortsätter dricka. Jag beställer in av vin typ på något ställe. Vi åker hem till mig och har någon slags dagsfest. Men det slutar med att jag typ somnar i min säng. Och sen åker de vidare på sitt bröllop eller vad det var. Men den grejen var liksom så där. Det kändes inte bra. Det var inte bra. Och det var verkligen så här, det var liksom det här året när det verkligen så här, när jag kände att nej, men nu måste jag sluta liksom.
De insikterna som du pratar om nu, att du började känna liksom att nu måste någonting ske. En förändring måste ske.
Mm.
Agerade du på dem? Eller var det mest så här, ja, men det klassiska beroendetänket att du tänkte så, ja, men när du var bakis och sen så gick det några dagar eller någon vecka så var det fylla igen? Eller gjorde du seriösa försök att bli nykter här?
Jag gjorde ju några sådana här. Jag minns, det var när jag bodde hos Paulina. Nu är jag så svårt att kolla, jag måste nästan så här tids så. Men då vet jag att vi började träna med en PT och han reagerade på att vi alltid kom bakis. Det var både jag och Paulina som tränade med. Och då sa han bara, Ellen, du behöver ju ta en vit månad, alltså du får inte dricka mer typ. Ta i hand med mig. Och jag bara, okej. Okay. Ja, så tog vi hand. Och då var jag nykter, det kanske var mer än en månad eller något sånt där. Och sen tror jag att jag har gjort det någon mer gång. Och just det här att man klarade att vara nykter i en månad. Då tänker man att man alltid klarar av att bli nykter. Och det är så jävla dumt. Mm. För det har jag mött folk nu så här. När jag berättar att jag är nykterist och så säger de, nej, jag har också tänkt att jag kanske har problem. Men jag har haft liksom vita månader så att jag kan sluta. Så att, om jag vill.
Mm. Det du beskriver är ju ett av de största och mest klassiska missförstånden gällande alkoholism och beroende. Just det här med att jag kan ha uppehåll en period, då kan jag inte vara beroende, då kan jag inte vara alkoholist. Alltså det är någonting som man gärna vill poängtera om igen för alla lyssnare där ute. Att det handlar liksom inte om hur ofta man dricker.
Nej, det är ju det.
Ja. Och alla tror det.
Ja.
Alla tror det. Ja, men vadå? Man dricker och knarkar jämt. Då är man alkoholist eller narkoman. Nej. Det handlar om vad som händer när du dricker.
Exakt.
Det är det handlar om. Liksom.
Ja.
Och det, du sätter ju fingret på det där. Liksom.
Och det är ju också det. Alltså, jag kände ju att jag hade problem. Mm. Men sen mätte jag mig mot andra. Och, då, och, liksom, och de som drack varje dag och de som drack på morgonen och tog en återställare. Jag kollade till och med upp liksom på internet och gjorde så här tester för om jag var alkoholist eller inte. Mm. Och jag var inte alkoholist på de här testerna.
Mm.
Så jag tänkte, nej, men jag mår ju inte bra. Men aha, då kanske jag, det är kanske bara att jag är en ångestpersonlighet, så det är därför. Mm. Så. Men jag fattar ju idag att det inte handlar om det. Och det är ju, alltså det är ju en folksjukdom. Och det är på grund av okunskap.
Mm.
För att folk inte fattar att man kan dricka sällan. Mm. Men ändå ha problem. Det som är grejen är väl att det skapar ju kanske inte problem i livet om man bara dricker en gång i månaden.
Nej.
På samma sätt som om du gör när man dricker varje dag.
Precis, det är klart att det är, alltså det jag säger är ju, jag säger ju inte att de som inte, alltså de som dricker varje dag, de är förmodligen också alkoholister. Det är inte det jag säger. Men jag menar bara att just det här missförståndet som du pratar om, det är ju någonting som är så jävla intressant. För att folk använder ju det som skäl och ursäkt och anledning att, ja men, berättiga sitt krökande vidare. Det blir så, men jag hade en vit månad, jag kan inte vara alkoholist. Och så här. Det var en mediaprofil som just nu skrev en bok nyligen, och han är någon annan poddare. Och jag kan inte nämna honom vid namn, för jag tycker det är lite så här, jag vill inte hänga ut någon. Men då skriver han så här, men jag är inte beroende, jag är inte alkoholist, för att jag har aldrig druckit återställare och jag känner mig inte fysiskt beroende. Att jag liksom så här...
Vem fan gör det?
Ja, men exakt. Ja, du vet ju själv, vi har gått på samma möten liksom. Och där inne på mötena, alltså det är ju nästan ingen där som ser ut eller känns som den här klassiska...
Men ja, nej!
Läffe på bänken eller sprutnarkomaner på plattan. Folk ser ju, alltså alkoholister och narkomaner ser ju inte ut så idag.
Nej, och det som jag mest slogs av, det var hur högt uppsatta alla var. Och alla hade så här kreativa, coola yrken.
Mm.
Och det var verkligen, nej, jag fick en chock när jag klev in.
Mm. Och så är det ju nästan varenda gång jag tar med folk på möten, att folk får ju en chock när de kommer in i rummen. De bara, alla här ser
har
ut...
vi kommit fel?
Aha, exakt. Ja. Alla här ser ut som oss. De ser ut som vem som helst. Och folk har liksom ordnade liv för det mesta, men mår piss på insidan. Och, liksom, och deras liv kretsar liksom kring nästa fylla ganska mycket. Längtar. Och det är lite det som är den andra delen av sjukdomen. Vi pratar mycket om det fysiska här, det här merbegäret. Men den andra delen handlar ju mycket om det här med att, ja, men, att man är lite besatt av tanken att nästa fylla, och man fortsätter lura sig själv, att man kan liksom ligga där med, ja, men en bakfylla och lova sig själv och inte göra igen, och så kanske det går några veckor, några månader, och så gör man om cirkusen.
Ja, men det är det där, jag tycker det är lite intressant det här vi pratar om, att man känner, alltså just den här fysiska begäret.
Mm.
För att det, eftersom våran hjärna är uppbyggd på ett sätt att vi kommer ju inte känna klart och tydligt, jag vill dricka. Hjärnan kommer ju lura in dig på att det hade varit kul att hitta på någonting idag. Fan, det är ju tråkigt, eller vi gör någonting liksom. Men det är ju inte just, man tänker ju, det är inte alkoholen liksom som hjärnan, eller som, utan det är ju mer bara att man vill ha, för mig var det i alla fall så, att jag ville typ göra någonting.
Mm.
Hitta på någonting. Så jag tror att det är väldigt svårt att fatta, eller för mig var det jäkligt svårt att fatta att det var just alkoholen som...
Var boven.
Mm.
Mm.
Jag tänkte mer att det var att jag var liksom uttråkad och ville ha saker att göra.
Jag tror det kan vara så för många människor att man liksom säger, det är så lätt att det liksom blir go-to-grejen när man ska hitta på någonting. Mm. Och sen när man väl tar det där glaset, så då är det liksom no turning back sen.
Mm.
Så då blir det ju också svårt att identifiera sig som kanske alkoholist, för att det var inte det man tänkte på när kvällen började liksom.
Nej.
Så det är intressant att du säger det, faktiskt. Jag har inte tänkt den tanken, men det är nog så för många, tror jag.
Jättemånga.
Mm.
Och jag tror också det är speciellt, jag kommer ju från en liten by, så. Och där är det ju tråkigt. Så. Och där tror jag runt, att i Stockholm är det ju en viss typ av, där kan du ju alltid liksom gå ut och dricka på ett ställe. Det kan man ju inte alltid i små, så. Och då dricker ju många hemma. Och det blir liksom, ja, men för att slippa tristessen. Och sen blir ju allting bara ännu mer tråkigt. För att man blir bakis. Och sen bara fortsätter det liksom.
Mm.
Och så är det tråkigt och tråkigt. Och så, det är bara djupare och djupare ner. Och man glömmer ju nästan bort så här vad det finns. Vad ska jag annars göra på helgen? Men det finns ju så mycket saker man kan göra.
Mm,
och hitta på. Men man är helt... blind, förblindad. Man ser bara party.
Mm.
Och det är ju så vi svenskar, alltså, eller just svenskar, jag vet inte, så är det säkert det, med andra länder också, men vi ser liksom framåt fredagen, då ska vi supa skallen i bitar. Och det är okej. Okay. Och vi liksom normaliserar att vara bakis. Vi liksom romantiserar.
Mm. det blir ju som att man blir så begränsad också. Alltså det blir som att hela ens liv och tillvaro blir som en tändsticksask på något sätt. Att man, är så här, man vet bara det där liksom.
Ja.
Och sen så blir man nykter, som både du och jag har blivit. Och då är det som att, shit, vad mycket andra saker man kan göra och utforska och uppleva som människa. Vad mycket andra intressen man kan ha, alltså så här, och se fram emot. Mm. Fast när man är i den där snurren av liksom, det där som vi pratar om här, då är det som att det är det enda alternativet. För ja, det är det enda man gör.
Ja, alltså livet kommer sluta om jag slutar dricka.
Mm.
Det kommer vara så jävla tråkigt.
Mm.
Så tänkte jag.
Mm.
Och det var så i början när jag slutade dricka. Det var skittråkigt. För att allt, och det är också så en vanegrej. Allt jag var van vid skulle helt plötsligt bort. Och om jag försökte gå ut så var det ju... Men det funkar ju inte. Jag var ju inte alls i samma mode som de andra. Nu kan jag gå ut och ha kul. Men då i början, det var ju bara... Folk upprepade saker, de stod för nära när de pratade, det var mycket ljud och det var liksom... När jag blev så här, wow, vänta. Och sen också insikten, shit, jag har varit så här, fi, blä.
Mm. Mm. Hur många år är det från när du och Paulina är hos den här PT:n som ser åt dig att ha nykter månad fram tills du faktiskt blir nykter?
Jag blev nykter när jag var 29, helt, tror jag. Så fyra, fem år.
Mm. Och de åren, hur såg de ut? Gjorde du några seriösa försök? Sökte du någon slags hjälp? Eller var det mest så här att du var det halvhjärtade försök?
Jag gick ju och pratade hos en terapeut.
Mm.
Och hon var ju inne och nosade ganska mycket på alkoholen. Men jag sa att jag kan inte sluta än. För att jag måste typ nå någon typ av botten för att kunna sluta. För att jag ska verkligen få den här viljan att sluta.
På tal om de här missförstånden, va? Måste nå botten för att bli nykter. Det är så jävla, det hör man också hela tiden. Och då undrar man så här, när folk säger så, jag måste nå botten för att liksom, för att kunna bli nykter, då undrar man så här, vilken slags botten letar du efter? För mig, då kan man tänka så här, ja men en botten kan ju vara att dö. Ska man riskera det då?
Mm.
Att liksom så här, eller så här, jag vet, som tjej, vara med om ett övergrepp eller vad som helst.
Mm.
Det är ju ingen ambition att leta efter sin botten. För den, nej, sänks ju också hela tiden, botten.
Jag vet.
Och för vissa av oss är det ju en kista liksom.
Men ofta är det ju så att de gångerna som i alla fall jag har slutat dricka, det är ju när jag har känt att jag har druckit för mycket, att det har varit någonting som har hänt som gör att det här vill inte jag var med om.
Mm.
Och då, eller ja, sådana grejer. Och eftersom det alltid har varit det, så tänkte just under de här åren, de här 4 åren, då var det nästan som att jag sket i allt.
Mm.
Och bara körde på. Och hoppades att snart så vaknar jag upp och får den här känslan. Men det var faktiskt så här att jag spelade in en serie som heter Skitlycklig. Och det här var, tror jag, 2016-2017 någonting. Och då träffade jag en tjej där som sa att hon var nykterist. Och så berättade hon lite grann att hon har gått på A-möten. Och jag sa att men fan, jag skulle också vilja bli nykter. Hon bara okej. Men följ med på ett möte så här. Hon bara ta mina uppgifter och så hör av dig liksom. Och så var det en morgon när jag vaknade upp och kände bara att nu är det fucking nog liksom. Och det här var nog inte den gången då jag verkligen bestämde mig. Utan det här var lite innan. Kanske någon halvår innan eller någonting. Så då kontaktade jag och skrev till henne. Och då följde jag med henne på ett möte. Men det var så jäkla häftigt att jag träffade henne och att hon gav sina kontaktuppgifter och att jag skrev till henne då på morgonen och att hon fanns där för mig. Det betydde jättemycket.
Mm.
Och det var liksom starten på att jag ville göra en förändring. Det var hon, alltså att hon sa så där till mig, att hon öppnade upp sig och berättade att hon var nykter. Som gjorde att jag fattat, okej, för hon var ung. Hon förklarade att hon var fast i ett ekorrhjul och att hon kände att hon inte kunde ta sig framåt. Och jag kände igen mig i det där. Så det var nog där som det liksom... Men sen fortsatte jag ju dricka efter det mötet och så här. Och sen träffade jag ju en annan tjejkompis. Alltså det är så snurrigt alltihop. Men som också var nykterist. Och det var hon som tog med mig på möten den andra gången då. Mm. Och som jag gick med några gånger. Det var hon som... Alltså jag umgicks ju väldigt mycket med henne. Jag umgås fortfarande med henne. Men det var tack vare... De här två tjejerna som har gjort och som har öppnat upp sig och som har berättat att de är nyktra som har gjort att jag är nykter idag egentligen.
Mm.
Och det är därför det är så viktigt att prata om det.
Exakt, för det är exakt det du gör nu. När du pratar om det så gör ju du samma sak som de här tjejerna gjorde för dig.
Mm.
Fast på ett annat sätt till alla som lyssnar liksom.
Mm.
Så det är jättefint. Men vad var annorlunda den gången där det faktiskt funkade och du höll dig nykter? För att du beskriver ju ändå att du gjorde vissa försök, gick på lite möten och du, ja, men du hattade fram och tillbaka lite.
Omgivningen.
Ja, det var det.
Omgivningen. Och då blev jag ju ihop med Niklas. Jag hade bara varit ihop med honom i kanske 3 månader eller någonting. Och han, jag har ju haft killar innan liksom.
Har du?
Ja, men jag har ju haft relationer innan, men de har aldrig liksom sagt rakt. De har ju, jag vet att min första kille som jag hade i Stockholm, han var ju lite på liksom och nosa att jag inte skulle dricka. Men han var ju också väldigt svartsjuk, så det var nog mycket där som det låg i. Mm. Och kille nummer 2, han drack också ganska mycket liksom och höll på med grejer. Så att det var svårt, vi kunde liksom gemensamt bestämma oss att vi skulle sluta. Men sen så kommer han hem full typ från någon AV eller någonting. Och så säger han att men jag har inte problem, det är du som har problem. Mm. Och då började jag dricka igen, för att han drack ju. Men Niklas, han var ganska hård mot mig och sa liksom, berättade för mig att hur jag betedde mig. Det här var nyårsafton. Han berättade hur jag betedde mig och att jag blev en annan person. Och var ganska hård liksom. Trots att jag hade så mycket ångest. Och det var också det att folk har inte riktigt vågat säga åt mig, för att jag har varit så himla ångestladdad. Man vill inte sparka på någon som ligger. Men han vågade. Och sen sa han att jag kan också vara nykter med dig. Och det var nog det jag behövde. För att som jag sa innan, att jag är väldigt lätt påverkad av min omgivning. Men eftersom att min omgivning inte drack, varför skulle jag då dricka? Mm. Då blev jag ju liksom så himla synlig om jag skulle dricka. Bara jag ville göra det. Och det är ju jäkligt svårt för någon annan att göra samma sak. För att då måste man ju få med. Men jag tror att om många som skriver till mig lever ju tillsammans med alltså någon som är beroende. Och att föregå med gott exempel är nog ganska, kan vara bra. Mm. I vissa fall.
Sen tror jag absolut att omgivningen gör jättemycket.
Mm.
Alltså det är så här, för mig var det jätteviktigt att mina föräldrar liksom var nyktra. Mm. Att ha det stödet liksom, att jag alltid kunde åka till min mamma om jag hade en jobbig helg, eller liksom ta en lunch med pappa som har många år nykter. För att det, om du ständigt omger av människor som är kvar i skiten, då kommer det ju vara tuffare.
Det är det, för ja. Du ser det hela tiden och det just, problemet är just att det normaliseras för att det, för att dricka är så vanligt.
Mm. Det är ju lite så att om man ska vara krass så bestämmer man ju lite själv hur tufft det ska vara. Alltså alla har ju inte förmånen såklart att träffa en kille som också kan vara nykter.
Nej.
Eller ha nyktra föräldrar. Men jag tänker ändå överlag så är det lite så här, väljer man att behålla en fot i den stökiga världen så kommer det bli svårare, garanterat.
Mm.
Du kan absolut säkert gå dit och festa med dem igen efter några månader när man är mer jordad i nykterheten.
Exakt.
Men i början så rekommenderar i alla fall jag att liksom försöka att hålla dig kring nyktra människor. Sen om det är pojkvänner, föräldrar, möten eller vad det nu är. Men jag tror att om man väljer att ha kvar en fot i den världen så gör man det väldigt tufft för sig.
Ja, för det jag har märkt tydligt, det är som nu, då har inte jag ett val. Men i början av nykterheten, då hade jag hela tiden, då fick jag välja, ska jag inte dricka? Ska jag inte? Det var alltid det där, ja, jag skulle kunna, för det har ju inte gått så lång tid. Liksom. Om det har gått 3 månader, ja, jag kan börja igen och sen så. Men nu står ju nu har jag ju inte det där, det är inte ens i mitt huvud. Ska jag inte? För att...
Fan, vad intressant, för jag ser det på tvärtom nästan. Att jag typ säger, i början hade jag liksom inget val. Då var det bara så här, nej. Alltså, det var bara så här, alltså, det
men
finns
du var ju också mycket mer nere i skiten på något sätt.
Ja, men exakt. Jo, men exakt. Men det är intressant ändå hur man ser på det annorlunda.
Uh-huh.
För jag var så här, jag bara, nej, det går inte. Och liksom så här, jag gjorde allt i min makt för att liksom stänga alla dörrar liksom.
Mm.
Och nu idag känner jag så här, ja, men jag kan göra som jag vill. Men jag vill inte, och jag har ett val idag. Ska jag dricka eller inte dricka? Nej. Jag slipper det. Jag känner mer så här, jag slipper det, så känner jag idag.
Mm.
Och det är rätt skön känsla. Men jag fattar vad du menar. Men det är lite olika syn på det bara. Men fan, det blir lätt att man bara liksom pratar i all evighet. När man snackar om ett sånt här intressant ämne. Och vi kan ju båda snacka, så är det.
Så är det.
Men vi måste ändå prata om det som vi nämnde i början ju.
Boken.
Ja! Du fick möjlighet att skriva en bok om det här, va? Typ.
Mm, mm.
Och när fick du den här förfrågan?
Men den har ju legat hos mig själv också, såklart. Mm. Just för att det har varit personer som har öppnat upp sig och berättat om nykterhet och att de har problem som har gjort att jag har insett att jag har problem. Det var bland annat Therese Lindgren som berättade i någon YouTube-video att hon hade alkoholproblem och sådär. Och då fattade jag, okej, det är inte så tabubelagt. Jag är inte så dålig som jag tror, typ. Så. Mm.
Tack, Therese.
Ja, tack, Therese.
Mm.
Nej, men i och med att jag blev... Min förändring skedde ju i att folk var öppna och vågade berätta och så. Så då kände jag ju så här att jag måste ju på något sätt få ut det här. Och jag har gjort inlägg på Instagram och märker hur många som skriver. Och jag kan liksom inte skriva till varje enskild person och hjälpa dem även om jag vill. Jag gör ju det. Om någon skriver till mig och berättar att de har problem så hjälper jag dem. Men det krävs ju... Jag har ju suttit uppe liksom flera kvällar och hjälpt folk och peppat och så här. Och då kände jag bara så här, nej, men om jag hade skrivit en bok, då hade jag ju kunnat bara sagt, köp den här boken så får ni hjälp, liksom. Så det var väl där det kom upp att shit, ja, det här behövs. Och det behövs också en bok som är skriven av någon som kanske inte var, som man mer kan kanske relatera till om man är en, jag vet inte, alkoholist. Man har en bild av en alkoholist, men jag skulle mer, vem var jag? Jag gillade att vara berusad. Jag vet inte, att det är enklare att... För jag tror folk kan liksom inte riktigt associera sig med ordet alkoholist. Och jag har också ganska svårt att göra det, för jag känner att så här, nej, men det finns de som är mycket värre. Så jag vet inte, jag gillade att vara berusad. Kanske är ett bättre ord. Jag vet inte, det är så svårt det där. Och ja, det var väl där som idén kläcktes. Men efter att jag hade varit med i, jag tror det var Efter Fem eller någon Malou eller Nyhetsmorgon och sånt där, så var det en man som skrev till mig. Och han var så jävla upprörd för att jag kunde sitta där och säga att jag hade alkoholproblem. Jag hade för fan ingen fucking jävla aning om hur det var att vakna upp och liksom bara bredvid sängen och utan att ens öppna ögonen bara knäcka en bärs för att kunna klara av dagen. Liksom, du har ingen aning, du sitter där med ditt perfekta liv och tror att du har problem och vill bara uppmärksamhet. Och det har jag ju läst många som har skrivit att jag jag har skrivit att jag har alkoholproblem för att jag vill ha uppmärksamhet. Och det blir ju så här på något sätt, för jag är en sån person som gärna vill förklara mig. Och vill så här, det spelar ingen roll vem det är, det kan vara Beatrice från Mora liksom, att jag ska förklara mig för henne typ. Men fan, jag måste släppa det där. Men du, jag tror du också är lite så där. Är inte du som bryr dig jättemycket om vad folk tycker? Alltså när man får en kommentar och man liksom inte sliter sig från att svara.
Jag förstår inte vad du pratar om nu, ärligt talat. Jo, det är klart det är. Så, ja. Så jag gjorde det man ska göra. Jag skrev en bok.
Ja, exakt. Nej, men jag menar mer på kritik.
Ja, men gud ja. Och det är liksom ett krig man aldrig kan vinna. Om man ska svara alla sådana kommentarer och DMs och sådär. Det går inte liksom.
Nej.
Men jag förstår känslan. Och det är ju, jag blir ju förbannad och upprörd och ledsen när jag hör det. För att det är den här gubben som skrev till dig sådär. Han är ju en del av... Problemet blir ju, det blir ju tvärtom effekt på det.
Ja.
Alltså det, och det gör ju så, det vi sitter och gör i den här podden är att försöka belysa att liksom alkoholism, narkomani, problemdrinkande, som du kanske...
Ja, det kanske är bättre, problemdrinkande.
Om du vill kalla det så. Så liksom det är så jävla mycket mer brett än de här som sitter på plattan då, eller parkbänken eller så här. Det är liksom, det är slutstationen, absolut. Men det här problemdrinkandet är ju så otroligt utbrett. Och det är alla människor i samhället, alla samhällsskikt, klasser liksom, you name it liksom. Så att du sitter där och vill prata om det hjälper ju supermånga. Och det är därför det är beklagligt att en sån människa vill liksom få dig att inte göra det. För att det blir inget bra.
Jo, men det är just det där som är problemet, att man mäter sig med andra.
Det ska man aldrig göra. Man ska aldrig jämföra sig med andra. Man kan bara gå till sig själv och hur man själv känner. Därför säger jag alltid till människor som jag tar med på möten till exempel, och säger så här: fokusera här inne på likheterna, inte på skillnaderna.
Nej.
Lyssna efter likheterna. För om du vill kommer du kunna hitta skillnader och du kommer att kunna separera dig från alla människor inne. Mm. Du kommer kunna känna så här, men jag har inte använt sprutor och jag har inte suttit på kåken. Och så kan du använda det som skäl att gå ut och fortsätta och supa och knarka istället.
Ja.
Istället för att känna så här, fan, jag hör hemma här, jag ska vara här och identifiera sig. Det är det som är nyckeln. Identifikation, det är nyckeln liksom. Mm. Jag blir upprörd, ja. Mm.
Ja, nej, och det har ju gjort lite grann att jag har velat stanna upp i boken. För att jag känner inte att jag är berättigad att skriva den, helt enkelt. För att jag inte haft tillräckligt mycket problem. Och det är svårt då att så här, driva det framåt på något sätt. Men nu, jag har ju fattat efter ett tag nu, så har jag fattat att fan, det är ju exakt den här boken som är viktig. Mm. Att sluta innan man fuckar upp hela sitt liv. Mm. Men det är också det svåraste. Mm. För att som jag pratade om innan också, att ofta så, det är ju när man når botten, alltså en kraschbotten, som man ofta tar tag i sina problem. Eller man är tvungen, helt enkelt. Du var ju tvungen. Mm. För mig var det ju mer så här att jag kände, jag vill inte det här mer. Liksom.
Men det är väl fantastiskt om man faktiskt får chansen att sluta innan man förlorar allt.
Exakt.
Det är magiskt.
Ja, så det är det. Men det är svårt, är det, liksom. Men tänk att kunna hjälpa människor innan de fuckar upp hela sin relation med sin familj, med sina vänner, med sin ekonomi, liksom. Mm. Och kunna fånga upp, liksom. Mm. Och göra alkoholen, alltså ta bort det här, liksom, alla jävla självtester på internet. Fuck dem. Det handlar om hur man känner i kroppen. Och ibland är det jävligt svårt att veta hur fan man känner. Mm. Men det handlar ju om identifikation, att man får känna igen sig. Man kan ändå känna igen lite grann. Men fan, aha, vadå, då kan jag ha problem, alltså. Jävlar. Vadå, du drack inte varje dag? Nej. Vadå, så man kan vara alkohol? Okej. Okay. Det är det där.
Mm. Och jag tror det som du är inne på är så jävla viktigt, att liksom skriva någonting som riktar sig till den här mellangruppen, ja, kanske man ska kalla det.
Fan, jag tycker det är så svårt. Jag vill hitta ett ord. Nej. Som folk kan ta till sig.
Mm, jag fattar.
Och jag gillade det där du sa, problem. Sa du drinkande?
Mm. Problemdrickare eller problemdrinkare kanske. Jag vet inte. Någonting där. Men alltså folk som bara inte kan hantera alkohol. Det är väl, alltså, jag förstår ju att alkoholist är ett starkt och tungt
fast också
ord.
Så här, om någon säger så här, jag har problem med att hantera alkoholen. Om någon då har varit nykter en månad, haft sin vita månad, då anser ju den personen att den kan hantera drickandet. Så man måste nog hitta ett annat ord, för att där kommer man ju hitta ett kryphål.
Ja, men jag tänker att du skriver en bok om det, då är det bara tydlig med att det faktiskt handlar om vad som händer när folk dricker. Liksom konsekvenser om man, ja, men du vet, så här,
men
så,
kan man ha problem om man dricker en gång i månaden?
Ja, absolut.
Ja, det är det. Alltså, ja. Det är folk, det tror jag, det är som folk.
Ja. Ja, men du vet, folk kommer hänga upp sig på det och, och liksom använda det som skäl att inte kalla sig
exakt
en av dem. Ja, men absolut. Så du får fila på det tills boken släpp. Ja. Men jag tycker boken är superviktig för att den fångar upp en grupp som kanske inte kan relatera till ord som alkoholist och narkoman, men som ändå inte kan hantera alkoholen. De har kaosfyllor, de sårar folk, de har konsekvenser, men de känner sig inte som en alkoholist eller narkoman.
Nej.
Och det är ju en stor grupp, liksom.
Den är gigantisk.
Ja, nyans behövs liksom i det här, och det är jättebra att du gör det, och det är därför vi också bjuder in mycket gäster till den här podden som liksom kanske inte har varit så tungt ner i skiten som du beskriver att till exempel jag har varit och vissa andra
som du beskriver att jag har varit.
Nej, men det har jag ju varit, herregud. Ja. Så det är ju inget jag sticker under stol med, men jag tror att de historierna behöver verkligen lyftas också, för att som sagt, identifikation är typ det viktigaste för att folk ska kunna söka hjälp och finna inspiration och motivation att faktiskt ta tag i det här.
Mm.
Och där bidrar du jättemycket med det genom den här boken. Så att fan, kör nu! Skriv klart den!
Ja, jag har bokat in på tisdag nästa vecka, så har jag nästa möte med, det är ju två killar som hjälper mig att skriva.
Mm.
Vi har haft ett möte innan.
Ja. På hur länge?
Men säkert 8 månader. Nej, men det är katastrof. Men nu har jag fått mer kraft, och jag förstår också vikten av boken.
Mm.
Och jag får skita i de här som tror att jag bara gör saker för uppmärksamhet.
Men du, ska vi knyta ihop säcken här då?
Ja.
Ja, vi börjar röra oss mot mållinjen i detta. detta första avsnitt som jag gör själv. Mm. Och det kändes fint att få göra det med dig.
Yeah.
För det flög fram, kan man säga. Och jag tycker du fick fram din poäng och din story är väldigt bra.
Ja, vad bra. Även om det inte var så bra.
Ja, men det här tiden, det här, att det är kronologiskt, det behövs inte.
Nej, bra.
Nej, poängen är ändå det viktiga liksom.
Ja.
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 Hur känner du att liksom, ja, men ta sånt här offentligt och sådär? Har det alltid varit självklart för dig förresten?
Nej, absolut inte. För jag har ju alltid skämts över att jag haft problematiken.
Mm.
Och liksom, jag minns någon gång typ när jag satt och kissade utomhus och så var det två tjejer som bara, titta, det är Ellen Bergström. Sitter jag skitfull liksom och ranglar runt i någon jävla buske.
Mm.
Så just det här att jag inte kunnat stått för mig själv. Jag har skämt så jävla mycket för att jag haft den här problematiken. Och varit offentlig. Och sett som den här hel ylle tjejen. Det har varit så jävla jobbigt.
Mm.
Och därför känns det så skönt nu. Ja, men jag kan sitta där, jag kan berätta. Ja, jag tog kokain. Det har ju varit en grej som så här, har suttit fast i mig så jävla länge att det kommer att fucka upp hela min karriär typ, om någon får reda på det. Och sen nu kan jag, för jag vet att jag inte kommer testa det igen. Och jag kan inte säga att jag inte vet om jag kommer dricka igen. För det vet jag aldrig. Men jag hoppas, och jag vill inte dricka igen.
Mm.
Men det är ju den enda frågan folk ställer. Vadå, ska du aldrig mer dricka?
Nej, det är så jävla speciellt det där. Alltså. Jag får också den hela tiden.
Ja.
Det är som att jag, folk tror typ att jag går runt och längtar efter att dricka. Det är så jävla märkligt. Alltså så här bara,
fast det är inte så märkligt egentligen.
Nej, men för mig är det. Ah, men, ja. Men det är för att jag har upplevt livet utan det och har förstått hur bra jag mår av det.
Mm.
Och sen förstår jag också hur, liksom, som du säger, hur folks bild av alkohol är så självklar.
Mm.
Därför blir det som att de bara går runt och tror att jag bara... jag kan inte dricka, jag längtar. Ska jag dricka någon gång? Det är så här, jag bara, nej. Det är ungefär som varje gång jag tar en bricka så här, när jag tar en årsdag så skriver folk så här, bra kämpat. Jag bara, fast ja, jag kämpade liksom första månaderna kämpade.
Exakt.
Men nu har jag inte kämpat på flera år. Men det är folk verkar tro det, att man går runt och bara så här, jag får inte dricka åt i den ölburk, vad ska jag nu? Oh,
ja, bara, folk kan ju liksom vara så här, är det okej om jag dricker framför dig?
Ja, jag vet.
Ja, kör på för fan.
Ja, det är liksom gulligt, men det är också så här helt knäppt.
Ja, men det är ju så, men vissa människor tror jag inte ens klarar av att någon dricker framför en.
Nej, så, så är det.
Men... alla är så olika, så jag förstår också att folk tänker så. Och, mm. och det är helt okej att fråga också, ja. För att det är intressant.
Det är fint också, för det gör välmening liksom.
Ja.
Ja, och jag upplever också det, att folk bara så här, kan jag dricka en öl framför dig? Och då brukar jag svara så här, alltså, hade det varit jobbigt för mig att vistas här, då hade jag inte varit här.
Nej, exakt. Det jag gör egna val.
Exakt.
Men det är också det där med när... Nej, men folk kan vara såhär, vadå, saknar du inte känslan av att vara full? Jo, det är klart det är. Det är klart det är. Alltså, alltså de gångerna, alltså, när jag väl var full, var det ju skitkul liksom, vissa perioder så. Men det är ju så mycket mer tid av det som jag mådde piss. Så det är liksom, den 5 minuter när jag kände att jag var on top of the world är inte värt för hur jag kan må i livet i övrigt. Mm. Nu är jag medveten, jag tar in människor, jag är vaken. Och det är så... Jag kommer ihåg första gången när jag satt på en middag när jag inte drack. Och jag insåg... Shit, hur ska jag bete mig? Jag var så jävla medveten.
Mm.
Bara, hur jag tänkte, hur jag pratade. För innan så var det alkoholen. Jag behövde bara dricka och sen bara... Blä, kom det något? Så jag har ingen aning. Det bara körde på. Nu var jag tvungen hela tiden att tänka. Och det var... läskigt, men också väldigt häftigt.
Mm.
Att så här, bli medveten.
Exakt det som du säger. Det tycker jag är en väldigt fin avslutning på det här. Det här med att det är läskigt att bli nykter. Och det är alltså att kasta sig ut i det här okända. Och det är svårt. Och det är så här. Men det är också så här, när man tar sig igenom den första perioden av det tuffa och det ensamma och det jobbiga och allt det där knepiga, så blir det ju så vackert och rent och ärligt och liksom...
Men det är just renheten.
Ja, på riktigt.
Allt
man upplever är på riktigt idag.
Ja.
Ingenting liksom i en dimma eller så här kryddat eller så här. Det är äkta idag.
Och att man inser att sin bästa kompis var inte ens bästa kompis.
Nej. Den sveken ju gång på gång.
Gång på gång.
Och innan vi avslutar så ska vi kasta oss in i veckans The House svarar. Mm.
Ja, detta segment känner ni ju igen. Vi har kört The House svarar ganska länge, men nu tänker vi bygga ut detta och vi har med oss Felix också. Det känns mycket kul. Välkommen Felix.
Otroligt kul. Tackar.
Ja, det är så mysigt att ha dig här. Ja. Och Boman, du är ju lite av en rutinerad räv i det här redan.
Ja, vi har kört några gånger nu.
Det har vi gjort. Och fler frågor ska det bli.
Härligt.
Ja, vi kör. Vilket sorts beroende är svårast respektive lättast att behandla?
Tabletter. Mm. Mediciner är det som jag skulle säga som allra svårast att behandla. Det krävs ofta långa nedtrappningar, lite beroende på vad för typ av mediciner naturligtvis och vilka mängder. Men det är en drog som är legal, och även om man kan köpa den illegalt också. Men som tar väldigt lång tid ofta att trappa ner ifrån, och där jag också kan få svängningar i mitt mående när jag till slut blir fri från det. Jag kan känna mig bättre efter några veckor, men sen plötsligt kommer yrsel och gungningar tillbaka och dåligt mående och depressioner och så vidare. Och det är ju ganska otäckt att det här är faktiskt den drogen då som är legal.
Det är väl just den här pucken som heter den är legal. Mm. Att se sitt alkoholberoende eller se sitt kokainberoende. Mm. Just när det kommer till pillerberoende så är det både något som vi ganska mycket lättare gömmer. Mm. Det är ganska svårt att gömma en flaska på jobbet liksom. Mm. Men när det kommer till pillerberoende så är det något som blir så integrerat i vår livsstil. Och just den pucken att det är legalt och många gånger kommer från vår läkare gör nog många gånger att det är lite svårare att se det.
Mm. För man har den här inneboende känslan av att ens läkare ska ju vilja en väl, liksom.
Ja, absolut. Och man kan heller inte klandra läkare. Det är viktigt att säga att vi är ju inte motståndare till mediciner på något sätt. Utan ibland så behöver man mediciner. Mm. Det olyckliga kanske i kråksången, om jag ska vara lite generell nu, det är ju att inom psykiatrin så är man skolad att ge medicin om någon är sjuk. Och fungerar inte den medicinen?
Testar vi en annan.
Då tillför vi ofta en medicin.
Mm. Mm.
Och fungerar inte de två, nej men då tillför vi en tredje. Och nu generaliserar jag lite grann, men tyvärr ser det faktiskt ganska ofta ut så här att man gör människor beroende.
Mm. Mm. Vi lägger lösningen utanför dem.
Ja. Mm. Sen är det ju också så här att alkohol är extremt jobbigt att bli nykter ifrån, eller att bli spritfri ifrån om jag har druckit stora mängder varje dag. Men det är farligare att sluta tvärt med alkohol än vad det är att sluta tvärt med kokain.
Ja, det är sjukt, det tror jag inte många vet, men det är skakande alltså. Mm. Ja, grabbar, tack för svaret. Och vart vänder man sig då om man vill komma i kontakt med The House Rehab?
Det är till Sandra hos oss.
Mm.
Då mejlar man sandra@thehouserehab.com så svarar hon på alla frågor.
Kanon. Vi ses nästa vecka.
Det gör vi.
Tack The House, ni är så kloka och er visdom tar jag aldrig för givet. Och nu vill jag säga tack till dig Ellen Bergström för att du tog dig tid och kom hit till slut.
Tack Nemo Hedén.
Ja, så mysigt, och nu finns det många där ute som säkert är nöjda över att jag lyckades tjata hit till slut.
Fan vad du har tjatat så.
Ja, lite grann, men det faktum är att det beror främst på att jag tycker mycket om dig, men främst på att många har önskat dig, och då är det min förbannade plikt att tjata lite.
Det är fan.
Så är det. Vi säger tack och hej, och så hörs vi igen nästa onsdag.
Tack och hej.
Puss och kram, hej då.